Tack. Jag ska börja med att gå till Romarbrevet 6 och 4. Jag vill öppna med att läsa ur Guds ord. Så om ni har biblar går vi till Romarbrevet 6. Så läser jag vers 4. Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. Den här månaden så har vi en predikoserie, eller jag en predikoserie om församlingen, om församlingsgemenskapen och församlingens aktiviteter. Och förra söndagen talade jag om församlingen som sådan, att församlingen är född av Guds ord, att den föds vidare i Guds ord och föder ut Guds ord. Och den här söndagen så ska jag prata om dopet. Vi kommer hålla till i den här Romarbrevet 6 och 4, men vi ska titta överskådligt. Det här Romarbrevet 6 är ett centralt kapitel när det gäller dopet. Vi ska se på överskådligt vad Bibeln ger för lära och instruktioner om dopet. Och förra gången så läste jag ur trosbekännelser om församlingen. Jag läste från våran församlingstrosbekännelse och lite andra. Jag ska också läsa nu om våran församlingstrosbekännelse, vad den säger om dopet, Agape-församlingens. Jag läser den på engelska, men sen ska jag ta en svensk också. We believe that baptism is an ordinance of the New Testament ordained by Jesus Christ to the person who is baptized, a sign of his fellowship with Christ in his death and resurrection, of his being engrafted into Christ, of remission of sins, and of that person's giving up of himself to God through Jesus Christ to live and walk in newness of life. Those who actually profess repentance towards God, faith in and obedience to our Lord Jesus Christ, are the only proper subjects for this ordinance. The outward element to be used in this ordinance is water, in which the person is to be baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Immersion, the dipping of the person in water, is necessary for the due administration of this ordinance. Jag ska också läsa från den gamla svenska baptistbekännelsen från år 1855. Alltså de första baptisterna i Sverige. Vad de skrev i sin trosbekännelse. De skrev: vi tror att dopet bör meddelas endast åt sådana personer som själva har avlagt en trovärdig bekännelse av en levande tro på Kristus, och att det blir på ett lämpligt sätt förrättat endast genom att hela människan nedsänks i vatten, samt att det bör ske innan man ingår som medlem i församlingen och deltar i Herrens nattvard. Huvudsaken med att läsa de här trosbekännelserna är inte att jag ska hänvisa till dem som våran auktoritet om hur vi ska tro. Men endast Bibeln är våran auktoritet för lära och liv. Men jag vill läsa upp dessa för att dels det jag kommer att säga stämmer överens med de här trosbekännelserna, och att det här stämmer överens med vad Bibeln säger. Och det kommer vi att se nu. Så låt oss gå och se på bibeltexterna. Jag ska inte börja med Romarbrevet 6, ska ta det senare. Vi ska börja med den första typen av bibeltexter som rör de praktiska instruktionerna och befallningen om dopet. Alltså det finns praktiska instruktioner för dopet och så har vi också de teologiska instruktioner eller teologiska läran bakom dopet. Men alltså den första typen av bibeltexter som ger praktiska instruktioner och befaller dopet. Den första är om vi går till Matteus 28 och 19. Alla kan läsa 20 också. Det här är de sista verserna i hela Matteus evangeliet. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Här har vi den första texten som rör det själva aktiva utförandet av dopet. Alltså att döpa andra. Här ger Jesus sin missionsbefallning till sina lärjungar att gå ut i hela världen. Predika evangeliet, gör folk till lärjungar, döp dem och lär dem vidare. Och den här texten ger först instruktioner praktiskt om hur dopet ska utföras. Det första vi ser är ordet döp dem. Det grekiska ordet här är baptizo som betyder dränkning eller helt doppa, som vi också får ordet döpa ifrån, att doppa någonting helt under vatten. Alltså det grekiska ordet användes i antikens Grekland om vi ser städer som blev översvämmade i vatten eller saker man helt doppade och dränkte blev helt neddränkt i vatten. Och här i det här sammanhanget då om att hela människokroppen sänks ner i vatten, blir dränkt, men förstås drunknar inte då, men full nedsänkning av kroppen i vatten. Så dels ser vi detta av texten och så ser vi formen som uttalas i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och här, vi ser det inte på svenska, men namn är i singular, så att det visar här också treenigheten. Det är ett namn, Faderns, Sonens och den helige Andes enda namn. Alltså Gud är en i tre personer. Och så ser vi också att människor, det har att göra med att människor görs till lärjungar i och med dopet. Även där ser man av den grekiska grundtextens verbform att det är någonting som sker i och med att du döper. Och även här i vers 20, lär dem att hålla allt jag befallt. Alltså att lärjungaskapet innehåller att man döps och att man också lärs vidare att hålla allt Jesus befallt. Det andra bibelstället jag ska gå till för de praktiska instruktionerna om dopet är Apostlagärningarna 2. Vi har dels versen 38 och sedan versen 41. Vi ser att det är Petrus som predikar för judarna. Han predikar om hur Jesus har blivit uppväckt. från de döda. Han säger att denne Jesus som ni korsväste, honom har Gud upphöjt till och gjort till både Herre och Messias. När de hörde detta högg de till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Och så säger Petrus, alltså: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Och sedan ser vi i vers 41, de som tog emot hans ord döptes, också ökades antalet lärjungar. Det som var tidigare var den aktiva befallningen, det Jesus gav till lärjungarna: döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Här har vi den passiva befallningen: låt er döpas och bli döpta, omvänd er och låt er alla döpas. Så det ena handlar om att döpa andra och det andra handlar om att bli döpt. Vi ser också här händelseförloppet: omvänd er, och de tog emot ordet, omvänd er och låt er döpas. De tog emot ordet och de blev döpta. Så här är händelseordningen, och så läggs de till i lärjungarnas antal. Alltså först blev de omvända, först tog de emot ordet och sedan lät de sig döpas och blev döpta. Och så lades de till i lärjungarnas antal. Ser också här i vers 42 där att de höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Så de kom med i församlingen. De räknades till lärjungaskaran, kom med i församlingen och började delta i gemenskapen och höll sig till apostlarnas lära också, som vi ser i Matteus 28 och 19. Lär dem allt jag befallt er. Och så de som blev döpta höll sig till apostlarnas lära. Slutsatsen av de här två texterna, de praktiska befallningarna, praktiska instruktionerna om hur dopet på rätt sätt utförs, är för det första att det sker efter omvändelse och tro. Gör dem till lärjungar, döp dem, omvänd er, låt er döpas. De tog emot ordet och blev döpta. Alltså dopet utförs på rätt sätt efter omvändelse och tro. För det andra ser vi att det sker på rätt sätt genom nedsänkning av hela kroppen i vatten. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och detta sker också på rätt sätt av en annan Jesu lärjunge inför andra lärjungar. Alltså personen, det sker inför hela församlingen och personen räknas och erkänns som en omvänd troende lärjunge som ska lära sig vidare. Det är som en initiationsrit i lärjungaskapet. De kommer med i församlingen, gemenskapen, brödsbrytelsen och fortsätter att lära sig apostlarnas undervisning, biblisk bibelundervisning. Vi kan också dra slutsats att det sker på fel sätt om det sker på icke omvända och troende personer som vi inte är trovärdigt omvända och troende, dels på barn som ingenting kan säga om huruvida de har omvänt sig eller trott. De kan inte säga någonting om det. Dels även på vuxna eller personer som inte alls, de kan säga sig vilja bli döpta av någon anledning, men de visar inte upp någon omvändelse och tro eller någon vilja att bli lärjunge och lära sig vidare. Det finns olika skäl till att någon vill bli döpt. Genom, ja, folk har kommit med olika skäl, vidskepliga skäl eller att de har fördelar. En del vill bli döpta i Sverige till exempel för att få stanna kvar i Sverige. De kommer som invandrande muslimer och så säger de att de har blivit kristna och därför ska få stanna kvar i Sverige. Så att dopet utförs på fel sätt om det utförs på icke-genuint eller trovärdigt. Omvända och troende. Och genom annat än nedsänkning i vatten, såsom begjutelse eller att man häller vatten på eller fuktar pannan, vare sig det sker på barn eller vuxna. Därför att, som vi sett, att det står så i befallningen, baptizo, dränk eller nedsänk i vatten, doppa helt i vatten. Samt att dopet har en viss symbolik som gör att detta nedsänkning är nödvändigt. Och det tar oss vidare till punkt B, den andra punkten. Vi har sett på de praktiska texterna om hur dopet ska utföras. Nu kommer vi till de teoretiska texterna som förklarar dopet. Och egentligen så är det också praktiskt eftersom det handlar om Guds praktik. Vad Gud praktiskt har gjort. Så då går vi till Romarbrevet 6 igen. Jag kan läsa Romarbrevet 6, verserna 1-11. Där Paulus skriver: vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, skall vi också vara del det i en uppståndelse som hans. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla. Men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ser i början i vers 1 av Romarbrevet 6. Paulus besvarar en fråga: ska vi bli kvar i synden så att nåden ska bli större? Vi vet från Romarbrevet, en av våra favoritbrev i Bibeln, eller mångas favoritbrev i Bibeln. Paulus har börjat de första 5 kapitlerna med att lägga ut evangeliet. Han har börjat med att beskriva hur hela mänskligheten är under Guds vrede, under syndens välde. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen gör det som är gott. Så går han vidare, förklarar hur en rättfärdighet från Gud har uppenbarats. Ingen människa blir rättfärdig genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Hela mänskligheten är under Guds vrede och under syndens välde. Men nu har en rättfärdighet uppenbarats från Gud åt de troende. Guds rättfärdighet åt de som tror på Kristus genom Kristi rättfärdighet eller trofasthet. Paulus förklarar hur rättfärdiggörelsen är av Guds nåd. Frälsningen är av nåd alena, genom tron alena, på Kristus alena, enligt skriften alena, till Guds ära alena. Och det är det han talar om här. Och så kommer han till kapitel 6. Han har slutat kapitel 5 med att säga att där synden blev större överflödade nåden ännu mer. Och så kommer då frågan: om det nu är så att där synden blir större blir nåden ännu större, ska vi då synda för att nåden ska bli större? Ska vi synda mer? För det visar ju ändå bara Guds stora ära och nåd i frälsningen. Ju större synd vi har begått, desto större nåd kan Gud visa. Så ska vi då alltså synda vidare? Ska vi göra en god affär tillsammans med Gud genom att fortsätta synda och visa upp hans stora nåd? Och Paulus ägnar kapitlerna 6, 7, 8 med att besvara de här frågorna. Och oavsett hur vi förstår hans olika förklaringar så förstår vi att han svarar nej, nej, nej. Tre gånger svarar han nej på de här frågorna. Ska vi synda för att nåden ska bli större? Ska vi synda för att vi inte är under lagen utan under nåden? Är lagen synd? Han svarar nej, nej, nej. Vi ska inte synda. Och så förklarar han vidare. Och den första förklaringen är den vi ser här. Han talar om hur vi som har dött bort från synden, vers 2, hur ska vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Och här är det många som är av åsikten då att han talar om det fysiska vattendopet, att vi är döpta och därför har vi dött bort från synden genom att vi har det här dopet, dophandlingen har utförts på oss, eller vi har låtit oss döpas. Men jag tror inte att han talar om det fysiska vattendopet här. Vi ser i vers 3 att han säger att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död. Här har svensk bibelöversättning valt, jag använder Svenska folkbibeln 2015, valt att översätta ett ord till, döpta till Kristus. Jag skulle föredra att översätta detta till vi är döpta in i Kristus, eller dränkta in i, eller indränkta i Kristus. In i, det grekiska ordet eis kan betyda antingen in i eller till. Anledningen till det är ganska naturlig. Man blir inte dränkt till vatten. Du blir inte doppad till vatten. Du blir doppad in i vatten, dränkt in i. Och här talar han om hur vi är indränkta i Kristus och indränkta i hans död. Och vi är begravda med honom genom dopet in i döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans. Så han talar om det att du som kristen har gått in i Kristus, blivit förenad med honom i hans död. Han talar om att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Paulus talar om det här mäktiga verk som Gud har gjort i den kristnes hjärta, den troendes hjärta. Det verk som Gud har gjort av död och uppståndelse på din, på insidan av dig. Gud, du var en gång under syndens välde. Du var död genom dina överträdelser och synder, som vi läser i Efesierbrevet. Vi levde för synden visserligen, men vi var döda för Gud. Men nu har Gud visat sin stora nåd och barmhärtighet att han har uppväckt oss från de döda. Vi har dött till synden. Vi har dött med hänseende till synden. Vi lever inte längre i synden. Vi har dött. Gud har gjort ett sådant verk i vårt hjärta att han har tagit ut vårt stenhjärta. Det hjärtat som älskade synd, som levde i synd, som avskydde Gud. Det har Gud gjort slut på, och han har gett dig ett hjärta av kött som älskar honom och vill leva för honom. Du har dött bort från synden och lever nu för Gud. Du lever inte längre från synden. Du var en gång död inför Gud. Men nu har Gud dödat din syndiga natur. Du har dött bort från synden och lever inte längre i den. Och är uppväckt för att leva för Gud. Och det är detta som Paulus talar om. Vi är inte längre slavar under synden. Har vi dött med Kristus, tror vi också att vi ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Så Paulus svarar alltså frågan, ska vi synda för att nåden ska bli större? Nej, det går inte. Du kan inte. Visst, vi har kvar köttet, vi syndar fortfarande så sett. Men vi kan inte gå tillbaka till den livsstilen i synd som vi en gång levde i. Fråga dig själv, om det nu skulle vara så här, om det var så att jag skulle kunna leva vidare i synd och det skulle bara vara bra, för då skulle Guds nåd visas ännu större. Ställdes du inför det valet, skulle du vilja gå tillbaka till den synden du levde i? Skulle du vilja gå tillbaka till spyorna? Som ett svin vältrar sig i smutsen, eller som en hund återvänder sig till sina spyor. Skulle du vilja det? Nej. För Gud har gett dig ett nytt hjärta. Han har gett dig en ny vilja. Du vill inte leva i synden längre. Synden är död för dig och du är död för synden. Nu vill du bara leva för att ära Gud, för att lyda och följa Gud. Paulus talar alltså inte om det fysiska vattendopet, utan om Guds verk av död och uppståndelse. Detta som visserligen det fysiska dopet är en bild av. Guds verk av död och uppståndelse. Vi är döda från synden. Vi är levande för Gud. Vi är förenade med Jesus. Och vi får likhet med honom. Vi fortsätter att imitera Jesu liv, både genom dopet och i resten av livet. Så slutsats är att det fysiska vattendopet är en bild av det dop, det verk av död och uppståndelse som Gud har gjort. Vi ska gå och se på två bibeltexter till. Det första, eller det andra, Kolosserbrevet 2:11-14. Även vers 17 är lite intressant, men i huvudsak 11-14, där Paulus skriver igen: i honom är ni också, blev ni också omskurna, inte med människohand utan med Kristi omskärelse, när ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som uppväckte honom från de döda. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Här ser vi samma sak. Paulus använder ordet dop, men han beskriver Guds verk, vad Gud har gjort. Han går också till omskärelsen. Ni är omskurna, men inte med människohand. Han talar alltså inte om det fysiska omskurelsen eller omskärelsen. Han säger att omskärelse och dop är tecken på samma sak. Delvis. Omskärelsen innehåller avklädandet av den syndiga naturen. Om förhuden är en symbol av den syndiga naturen, och den blir avskuren. Men det ligger någonting här i också. Gamla testamentet kunde inte ge liv. Lagen gav bara död. Den gav inget liv. Men omskärelsen är ett tecken av hur vi avkläddes den gamla syndiga naturen med Kristi omskärelse och begravdes med honom i dopet. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur, men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Så här talar han alltså än en gång om Guds verk av död och uppståndelse. Inte det fysiska följandet av ritualer, omskärelse, dop, traditioner. Om vi jämför med vers 17 vi ser längre ner i Kolosserbrevet: allt detta är en skugga av det som skulle komma, men själva verkligheten är Kristus. Så är också det dopet, vattendopet Gud förordnat, en skugga av verkligheten som Gud har gjort i oss. Det sanna Kristi dop, om man talar om Kristi omskärelse, inte det som görs med människan, kan tala om Kristi dop, inte det som utförs med människohand. Det är dop, det är verk av död och uppståndelse och syndernas förlåtelse som Gud har gjort. Vi ska se på den sista texten, 1 Petrus 3:21. Den här texten används som stödtext för att dopet frälser, för att förespråka barndop eller ja, att dop har en frälsande kraft. Och vi har en historia av tvångsdop, till exempel. Jag läste om Finland och Sveriges historia. Man kom från Sverige och tvångsdöpte finnarna, och så blev de kristna. Men det är inte så dopet frälser. Det här, vi kan inte frälsa någon genom att döpa någon. Vi kan inte stå och säga i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och frälsa. Få människor frälsta mot sin vilja eller ovetandes. Och jag och Sveriges vägnar vill be om ursäkt för vad vi gjorde, men de följde inte Bibeln. Petrus förtydligar: efter denna förebild frälser nu dopet också er. Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är en rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Så texten används gärna som en stödtext för att säga att dopet frälser. Men läser man hela texten vidare så förklarar Petrus: det handlar inte om det fysiska vattendopet, att kroppen på något sätt skulle renas från smuts eller någonting fysiskt som sker, eller att en fysisk verklighet skapar en andlig verklighet. Det är en rent samvetes bekännelse till Gud genom Kristi uppståndelse. Det är att personen redan fått sitt samvete renat och bekänner sig till Gud genom Kristi uppståndelse. Det inre är renat av Gud, som vi läste. Han har förlåtit oss våra synder. Vi har blivit renade i samvetet. Han har tagit bort våran synd och uppväckt oss med honom. Så han talar inte om det yttre dopet, att det frälser, utan han talar om vi har redan blivit frälsta. Vi har fått vårt samvete renat. Vi bekänner oss till Gud. Det är en rent samvetes bekännelse till Gud genom Kristi uppståndelse. Så också den här texten framhåller dopet som en bild, ett tecken, en symbol, en skugga av verkligheten. Det är dop, den inre rening, det verk av död och uppståndelse, syndernas förlåtelse och frälsning som Gud har gjort. Vi ser också det här som den viktiga symboliken i dopet. Vi gör att det ska ske genom nedsänkning. Det ska beteckna, vara en symbol för den död, begravning och uppståndelse som har skett. Dopet förrättas alltså på rätt sätt genom nedsänkning. Alltså slutsats, den kronologiska följden som vi har, drar en slutsats av de här två typerna av texter, de praktiska och teoretiska. I själva verket så att det teoretiska föregår det praktiska. Teologin först, sedan praktiken. Så den kronologiska följden i en människas liv som är kristen, som är först att Gud döper. När människan hör evangeliet, den förlorade människan hör evangeliet. Hon är död genom sina synder och överträdelser. När hon hör evangeliet så vill hon inte lyssna. enligt hennes natur, Adams naturen, älskar hon synden, hon hatar Gud. Hon vill inte höra evangeliet. Hon vill inte lyda evangeliet. Men, som vi talade om förra söndagen, Gud använder ordet för att föda på nytt. Gud kallar människan. Människan får höra evangeliet. Och Gud kommer med sin verksamma kallelse så att de här orden som uttalas av en mänsklig predikant blir Guds ord. Det är Guds ord, men det blir Gud som kallar genom den som predikar. Gud öppnar hennes öron, hennes döda öron, döva öron som inte kan eller vill höra. Gud ger hörsel, Gud ger syn. Gud tar ut stenhjärtat, ersätter av ett hjärta med kött. När hon får höra evangeliet om Jesus som kom och dog i syndares ställe. Och det träffar henne i hjärtat. Det läste vi om här i apostelgärningarna där Petrus talade. De fick höra om hur de hade korsfäst Jesus. De blev överbevisade, fick syndanöd. Och så är det när vi hör om våran synd inför Gud. Och vi hör om hur Kristus kom för att frälsa syndare. Och det träffar oss i hjärtat. Guds ord går in. Gud gör ett verk och tar bort stenhjärtat, sätter in ett hjärta av kött så att hon vill lyssna plötsligt. Vill hon lyssna på evangeliet, hon vill lyda. Människan går från död till liv, så blir hon född på nytt med en ny vilja, nytt hjärta och kan och vill omvända sig och tro detta glada budskap om den korsfäste och uppståndne Jesus. Hon blir själv dödad, korsfäst och uppstånden. Hon omvänder sig, tror och hon vill följa Jesus, bli hans lärjunge. Och det är just det Jesus säger, om någon vill bli min lärjunge ska han ta sitt kors och följa mig. Alltså, följ mig i döden. Så först döper Gud på insidan i anden, andligt. Uppväcker, dödar och uppväcker och ger nytt liv. Sedan döps människan i vatten. Efter att Gud har döpt, efter omvändelse och tro som vi sett i texterna, så lyder hon också och låter sig döpas eftersom det är Guds befallning. Genom nedsänkning av hela kroppen i vatten, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn, av en annan Jesu lärjunge inför andra lärjungar, och personen räknas i lärjungarnas antal, kommer med i församlingen, i gemenskapen, brödsbrytelsen, bönerna, håller sig till apostlarnas lära. Läropunkter av detta. Det första vad vi sett från texterna, vi går vidare utvecklar läran. Eller ja, det första vi ser är alltså att en kristen är döpt. Alla kristna är döpta av Gud. Varje sant kristen är döpt av Gud. Hon har hört evangeliet, blivit överbevisad om sin synd, blivit född på nytt, har omvänt sig från sin synd, trott evangeliet. Det här är Guds verk. Det är Gud som har gjort ett verk av död och uppståndelse i varje kristen människa. Det föregås inte av en människas vilja eller handling. Johannes 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud. De föder alltså inte sig själva genom att omvända sig och tro, eller att bli döpta, eller att någon döper dem. Det är inte en människas handling eller vilja som leder till att Gud gör någonting, utan det är tvärtom Gud. De är födda av Gud och tar emot och tror. Så en kristen är döpt av Gud. Guds handling går först. Det är Gud som tar första initiativet. Det är Gud som handlar, inte människan. Så det första är att en kristen är döpt av Gud som gjort ett verk av död uppståndelse. Det andra är att varje kristen ska bli döpt. Alla kristna som blivit döpta av Gud ska bli döpta. Inte icke-kristna ska inte bli döpta. Barn ska inte bli döpta. Icke-bekännande troende, eller de som inte bekänner tro, ska inte bli döpta. Eller sådana som bara är bekännande troende men inte visar att de är först döpta av Gud. Gud ska redan ha döpt personen innan hon blir döpt av människor. Eftersom det här är en bild av det som Gud redan har gjort. Och det ger, det som Gud redan har gjort kommer att ge synliga tecken. Det Gud gör föregås inte av en mänsklig vilja eller handling, som vi sa tidigare. Man kan inte sätta vagnen framför hästen. Vagnen drar inte hästen. Människan får inte Gud att handla. Det är Gud som handlar först, och sedan handlar människan efter. Skälet till att en kristen ska bli döpt, att hon redan är döpt, skäl att det är en lydnad av befallningen, låt er döpas. Och lydnad är möjlig på grund av Guds verk av dop, Guds verk i pånyttfödelsen, att personen redan är döpt. Hon ska bli döpt därför att Gud redan har döpt henne. Och dopet avbildar, gestaltar det verk som Gud redan har gjort på insidan. Det är en offentlig identifiering med Kristus. Hans död, uppståndelse, hans död. Kristus dog, vi dör med honom, blir begravna med honom. Kristus uppstod, vi uppstår med honom. Det är en offentlig identifiering med Kristus. Och att vi blir hans lärjunge och följer honom. Och vi vet att Jesus blev också döpt av Johannes döparen för att uppfylla all rättfärdighet. Och så ska också vi faktiskt döpas precis som han. Så en kristen är döpt av Gud. En kristen ska bli döpt. Tredje är, kristna ska döpa. Församlingen ska döpa. Ser vi av Matteus 28 och 19, missionsbefallningen. Där Jesus befaller sina lärjungar, döp. Gå ut och predika evangelium för allt skapat. Gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Faderns, Sonens och den helige Andes namn. kristna blir befallna att döpa andra. Dels genom att vi predikar ordet. Gud använder predikanter, människor som delar evangeliet för att nå sina utvalda med evangeliet, så att de blir födda på nytt. Gud föder dem på nytt. Så dels döper vi. Vi är med och döper genom att vi är del i detta att Gud föder på nytt. Vi får vara den som kallar till omvändelse och tro, medan Gud verksamt kallar. Och sedan ska vi också döpa fysiskt. Döpa dem som kommer till omvändelse och tro efter att vi predikat. Och även döpa dem vidare, lära dem vidare. Dränka dem in i Gud, in i Fadern, Sonen och den helige Ande ännu mer, mer och mer. Så det har många lager det här med att döpa. En fråga är, kan vem som helst som är kristen döpa någon? Lärjungarna döpte. Jesus själv döpte ingen, utan hans lärjungar döpte nya lärjungar. Det visar ändå att det inte behövdes någon hög titel eller grad eller något sånt för att döpa, utan lärjungarna döpte andra lärjungar. Jesus själv döpte inga. Å andra sidan så är församlingen ett kollektiv som representeras av en pastor eller äldste. Det är hela församlingen som kollektiv som döper en människa, kristna. Så att kristna döper. Församlingen representeras av de äldste, så därför är det att föredra att en pastor eller äldste som representerar kollektivet av församlingen döper. Det behöver också ske inför en församling, inför flera vittnen. Nu kanske inte en församling finns tillgänglig eller pastor eller så. Vi ser undantag som den etiopiske hovmannen som blev döpt av Filippos. Han blev döpt där. Det fanns sannolikt inga andra kristna i närheten som såg det. Kanske en och annan icke-troende fanns i närheten. Så det finns undantag att dopet har utförts. Det är inte lika strängt, och ett dop ogiltig förklaras inte för att det inte har skett inför en församling av en pastor. Och det är inte det jag menar. Men det viktiga är att det har skett efter, och att det sker genom nedsänkning i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och ja, en annan del av läran är just det korrekta utförandet av dopet sker efter att personen har avlagt trovärdig bekännelse, tycks ha visat sig vara omvänd, genuint och troende, och att det sker genom nedsänkning i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Till sist lite tillämpningar som avslutning. Icke-troende behöver evangeliet. De behöver bli döpta av Gud. De behöver Guds verk på insidan, omvända sig och tro, och sedan bli döpta. Om du inte är troende så vilar Guds vrede över dig. Du är under syndens välde. Du är död. Du lever för synden och är död genom dina överträdelser och synder. Och du behöver höra evangeliet om hur Jesus, trots din stora synd, ditt stora uppror mot honom, kom Jesus för att dö i ditt ställe. Och du behöver dö med honom. Du behöver att Gud kallar dig nu till omvändelse. Att Gud gör sitt verk i ditt hjärta. Så att när du hör dessa ord så vill du omvända dig. Förtrösta på Jesus för din frälsning. Följa honom och bli döpt. Gå med i en församling. Makthavare behöver också bli döpta. Det är inte så att bara för en kung eller makthavare blir döpt så blir resten av landet kristet. Så är det inte. Men du behöver, om du är makthavare, bli döpt. Skeptiker med invändningar behöver Guds verk. Du kan ha alla möjliga invändningar för att inte komma till Gud, för att inte komma till Kristus. Det enda som behövs är att Gud verkar i dig. Att Gud gör ett verk av död och uppståndelse. Nu kan frågan dyka upp. Kan man tro fel här och ändå vara frälst? Kan man tro på fel typ av dop, barndop eller annat och ändå vara frälst? Mitt syfte här är inte att säga vem som är frälst eller inte. Det beror, jag lägger bara fram vad Bibeln säger och det beror på. Du kanske behöver tid för att smälta vad Bibeln säger. Du kanske inte håller med. Du kanske inte ser klart. Eller behöver ta en titt på det i lugn och ro. Det hela beror på, gör du det? Tror du som du gör på grund av olydnad mot Guds ord? Eller tror du på det därför att du vill veta vad Guds ord säger? Här har jag försökt lägga fram vad Bibeln säger. Vad Guds ord säger. Och om du förstår detta tydligt så behövs. Du har förstått att det Bibeln lär är att barndop inte är giltigt. Det krävs att det sker efter omvändelse och tro i nedsänkning. Jag ska bemöta lite olika syner. Det finns olika syner på barndop, till och med olika resonemang varför man döper barn. Det finns dels de som tror att dop på något sätt leder till frälsning. Det har med frälsning att göra, skapar frälsning. Katolska, ortodoxa eller lutherska. Officiellt, lutheraner kan tro olika idag. Men den officiella synen är att pånyttfödelse sker genom dopet. Genom begjutelse av vatten på ett spädbarn. Genom en ställföreträdande tro hos föräldrar eller gudfäder så tror barnet och blir fött på nytt genom vatten. Det sker också nöddop av spädbarn. Som är ren vidskepelse och absurt. Min mamma blev nöddöpt när hon var barn för att hon var sjuk. Hon föddes med någon sjukdom, jag kommer inte ihåg. Och hennes liv var i fara. Så att för att hon inte skulle hamna i helvetet om hon dog som barn så döpte man henne så att hon skulle bli frälst. Och det här sker, jag vet inte om man gör det fortfarande, men man hade nöddop på sjukhus där barn föddes i Sverige förr i tiden i alla fall. Och det visar en vidskepelse. Kan inte Gud frälsa den han vill? Måste vi döpa? Om Gud väljer att frälsa ett spädbarn, är det beroende av att det här spädbarnet blir döpt först? Alltså om ett barn dör, och är det inte Gud som bestämmer om barnet ska komma in i himlen eller inte? Ska det vara beroende på att du hade turen att födas på ett sjukhus där man praktiserade nöddop? Det här är absurt vidskepelse. Gud frälser dem han vill, oavsett om en mänsklig, en ritual eller handling har utförts på dem. Ser vi på rövaren på korset, han hann inte bli döpt. Mer om det sen. Och de här visar då på fel ordningsfullt barndopet. Dopet ska gestalta någonting som redan har hänt, som är en verklighet i människans liv. Sen finns det den reformerta eller presbyterianska synen på barndop, som inte menar att det egentligen frälser en person, men de ser det som likadant som omskärelsen skedde i Gamla testamentet. Ett tecken på förbundet som föräldrarna är med i, så är barnen också med i samma förbund och ska få tecknet på förbundet. Man har en familjetanke, en kollektiv tanke, en förbundstanke bakom att döpa barnen. Men det är ändå fel, eftersom visserligen är omskärelse och dop en bild av samma sak, men det är inte samma bud. Budet ges inte till kristna i det nya förbundet att döpa sina barn och så kommer de med i det nya förbundet, utan man ingår i det nya förbundet genom att bli döpt av Gud, genom att bli omskuren med Kristi omskärelse, genom att Gud gör sitt verk efter sin vilja. Så kommer du med i det nya förbundet med Jesus. De hänvisar till att det står att hela familjen blev döpt i apostlagärningarna, men ser man så står det just att hela hushållet kom till tro och blev döpt. Så det förutsätter antingen så räknar man in att barnen kom till tro därför att föräldrarna kom till tro. En kollektiv tanke. Ja, det beror på vilka förutsättningar och vilka förutfattade meningar man har. Men vi vill ändå hävda att det är, eftersom det står att hushållet kom till tro, så måste de ha varit medvetna själva och ha kommit till tro och låtit sig döpas. De reformerta presbyterianska bryter även mot sin egen princip, den som det kallas på engelska regulative principle, alltså regleringsprincipen eller principen om att det Bibeln reglerar gudstjänstlivet, allt vi ska göra. Och det som Bibeln inte nämner är förbjudet. Här är en skillnad mellan lutherska synen som säger att det samvetet tillåter är också tillåtet. Om Bibeln är tyst så har vi frihet att göra vad vill. Men den presbyterianska synen, reformerta synen, är att det Bibeln inte nämner är också förbjudet. Och Bibeln nämner inget barn som blir döpt. Därför måste barndop vara förbjudet enligt dem själva. Men de går alltså emot sin egen princip. Andra gemensamma nämnare av alla, i princip alla barndopssyner, är också att det sker genom begjutelse, genom man fuktar pannan eller häller vatten på, förutom de grekisk-ortodoxa kristna, eftersom de kan grekiska och vet vad ordet baptizo betyder, så kan de inte bortse ifrån det, utan de dränker faktiskt spädbarnen helt, eller sänker ner När jag säger dränker menar jag inte att man drunknar. Kanske låter så. Jag har vant mig vid fel ord kanske. Men de sänker alltså ner hela spädbarnet i vatten. De förstår och de håller med mig om vad det grekiska ordet, eller de vet inte vad jag tror. Vi ser av det grekiska ordet vad som behövs, nedsänkning. Så en felaktig syn är alltså barndop som jag bemött här, och en annan felaktig syn som jag måste säga är värst av allt, satansk, heretisk dopsyn, är Oneness Pentecostals dopsyn. Alltså, de finns här i Finland har jag hört. Finns säkert över hela världen, även Sverige. Jag tror till och med man inte alls bryr sig om det i pingströrelsen i Sverige att göra någon skillnad. Alltså Oneness Pentecostals tror inte på treenigheten. De förnekar treenighetsläran. De menar att Gud är en person och en Gud som uppenbarar sig på olika sätt. Modalist Kyle visade det här med byttemask. Att Gud byter. Han är fadern ibland och så byter han sig hans sonen och den helige ande. Så att de nedsänker visserligen människan i vatten, men det sker bara i Jesu namn. De menar att det sker så i apostelgärningar. De blir döpta bara i Jesu namn. Men vi ser från det tydliga budet som Jesus ger att det ska ske i faderns, sonens och den helige andes namn. Ja, så att de är heretiska, de är satanska, de är en avgrundens lära, kättare, förnekar treenighetsläran. De är inte kristna och de nästlas in bland pingstvänner, pingströrelsen. Är du barndöpt genom begjutelse och inte döpt som genom nedsänkning, så är det inte riktigt utfört. Fel teori ligger bakom och fel praktik ligger bakom. Och jag säger inte att man ska bli omdöpt eller vederdöpt. Man behöver bli döpt på riktigt. Alltså genom vatten. Du kan mycket väl vara döpt av Gud, men behöver också döpas som en lydnad av Gud. Jag vet en präst som jag hörde om i Sverige. Jag vet inte vem det är och jag nämner ingen. En präst som sa att om detta stämmer, om det baptisternas dopsyn stämmer, då har jag levt en lugn i hela mitt liv. Jag har varit präst i lutherska kyrkan. Hela mitt arbete har varit en lugn. Och jag har gjort allt jag har gjort som odöpt. Jag har inte varit döpt ens. Eftersom enligt er baptister så är mitt dop inte riktigt. Och jag har döpt barn. Jag har levt en lugn. Det är omöjligt. Det här kan inte vara sant. Därför vill jag inte tro på det. Jag vet inte vad han landade till sist, men det är relevant om du har levt en lugn. Vi har alla levt i en lugn en gång i tiden. Du behöver rannsaka dig själv. Se, studera vad texten, vad Bibeln säger, vad Guds ord säger. Har du en ovilja mot att lyda Guds ord, så tyder det på att du inte heller är döpt av Gud. Så jag vill be dig att rannsaka dig själv. Men varför är detta viktigt om man ändå redan är frälst utan att vara det? Vi är döpta av Gud och frälsta av Gud. Varför är det viktigt? Jag vet inte hur det ser ut i det finska kyrkliga landskapet, men i Sverige så ser man inte dopsyn som viktig längre. Vi har baptistsamfundet har gått ihop med metodistsamfundet och missionsförbundet som är, de tror olika när det gäller dopet. Och baptistkyrkor började redan innan detta skedde att ta in icke- eller barndöpta människor som medlemmar i sina församlingar. Och pingströrelsen i Sverige börjar också att fundera på att vi borde få in mer medlemmar, så vi borde tänja lite på gränserna och ta in barndöpta också. Varför ska vi stänga ute människor som bara för att de har en annan dopsyn? Det är väl inte så viktigt i alla fall. Gud ser ju till vårat hjärta, och är vi frälsta så är vi frälsta. Men än en gång, Guds ära, Guds ords sanning kan inte sopas under mattan. Vill vi ära Gud så måste vi se vad hans ord säger, lyda hans ord, oavsett om det är en icke-väsentlig eller sekundär fråga. Vi vill göra allt vi gör till Guds ära, vare sig vi äter eller dricker. Och vi måste följa hans instruktioner som kristna. Vi vill göra det. Och vi såg de första baptisterna på 1800-talet i Sverige, säkert även Finland. De såg vikten av den här synen och de betalade priset. De betalade med sina liv ibland. Som de såg vikten och var beredda att betala med sitt liv. Varför ska inte vi göra det idag när det inte ens kostar oss våra liv? Vi har religionsfrihet, vi har trosfrihet. Det kostar oss inget, i alla fall inte våra liv. Ingen dödar oss för att vi är baptister idag. Hur hjälper det här oss som kristna? Den här läran om dopet och dopet lär oss att frälsningen är av Gud. Vi lär känna honom på djupet och blir tacksamma över hans nåd att uppväcka oss från döden. Det hjälper oss att tillbe Gud och leva för hans ära. Det hjälper oss att också förstå att efter att Gud har gjort detta i oss så kan vi och ska vi också handla därefter. Vi ska fortsätta. Dopet är det första steget i lärjungaskapet där vi ska fortsätta leva i lydnad och lära Gud. Lära oss om Gud, lära oss hur vi ska lyda och ära Gud. Vi som församling, församlingen, borde glädjas tillsammans när någon döps. Därför att det är ett tecken på att Gud har döpt. Han har återuppväckt och frälst ännu en människa. Ännu ett av de förlorande fåren har återvänt. Vi får se detta gestaltas och fira denna handling då en människa döps genom den yttre dophandlingen. Vi ser att en ny läggs till vårt antal och kommer med i gemenskapen. Andra tankar, är du döpt på fel sätt? Då talar jag inte bara om barndop, utan även är du döpt efter en falsk omvändelse? Eller är du döpt privat? Jag vet en som blev döpt hemma i ett badkar av en präst. Med nedsänkning i vatten i alla fall. Men som jag nämnde, den etiopiske hovmannen var ett privat dop. Och det ogiltigt förklarar inte det dopet, tror jag inte. Ser också Simon trollkaren som hade en falsk omvändelse. Han såg Han blev döpt, apostlarna predikade, han kom till tro, sade han sig komma till tro, blev döpt. Men han visade sig inte ha blivit frälst. Han såg när apostlarnas la händerna på människor och människorna fick den helige andes gåva, och så ville han betala apostlarna, ge dem pengar för att, kan inte ni också låta mig få köpa den här gåvan så att jag kan lägga händerna och ge den helige andes nådegåvor. Men Petrus svarade, åt fördärvet med dig och dina pengar. Han såg den grova hädelsen som Simon gjorde sig skyldig till. En så grov hädelse så att när man säger så om den helige ande att han kan köpas för pengar, då är man inte sant omvänd. Och så sa han, omvänd dig så att inget värre sker. Och han omvände sig, han sa, be för mig så att inte detta sker med mig. Han ångrar sig. Men det står inte att han behövde bli döpt igen. Så att om du är osäker över om du verkligen blev sant omvänd innan du döptes, du behöver kanske inte bli omdöpt, men det kan vara en samvetsfråga också. Vi ser även i Paulus talar till de församlingar som, när han talar i första Korinthierbrevet 5 till exempel om personen som skulle uteslutas ur församlingen. Han sa aldrig att de behövde bli döpta igen, men de skulle uteslutas ur nattvarden, och sen om de omvände sig så fick de komma tillbaka till nattvarden igen. Inget dop behövdes där, så vitt vi kan se. Men den viktigaste frågan här är inte, är du döpt? Utan, är du döpt av Gud? Har Gud gjort detta mäktiga verk i ditt hjärta? Har du hört evangeliet? Har du hört om hur du är en stor syndare som förtjänar i dig själv Guds vrede och dom? Har du hört och sett att Guds vrede vilar över dig? Har det här budskapet träffat dig, att när jag dör så kommer jag att hamna i helvetet? Har du fyllts av skräck och rädsla över vad Guds allsmakt kan göra mot dig för evigt när han är arg? När hans vrede vilar över dig som inte tror. Men har du hört de goda nyheterna om hur Jesus kom för att ta bort denna vredesdom som vilar över dig? När han dog på korset, tog på sig Guds vrede i syndares ställe för att frälsa dem. Att han visade en sån stor kärlek att medan vi ännu var syndare så dog han i vårt ställe. Har du hört om hur han var det perfekta offret som Gud bekräftade genom att uppväcka honom från de döda? Har Gud gjort ett sånt verk i ditt hjärta? Har du blivit döpt av Gud? Rövaren på korset, han inte blir döpt, men han blir frälst ändå. Jesus sa till honom, idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren på korset hade blivit döpt på insidan av Gud. Vi läser om hur båda rövarna först hånade Jesus när de hängde vid sidan av honom. Men den ena rövaren får vi läsa om att han plötsligt ändrade sig. Han insåg att Jesus var oskyldig. Han hade insett att Jesus var syndfri. Det syndfria offret. Och kungen som har ett rike som han skulle tänka på, rövaren, när han kom in. Och Jesus bekräftade hans tro. Amen, säger jag dig. Idag ska du vara med mig i paradiset. Rövaren på korset blev inte döpt fysiskt, men döpt av Gud och frälst. har detta verk skett i ditt liv. Avslutning. Dopet som utförs av människor är ett tecken för det verk av död och uppståndelse som Gud genom anden redan har gjort i en människa. Så att hon har omvänt sig, trott evangeliet och nu lever för Gud i helgelse. En troende kristen är döpt av Gud, ska bli döpt och ska döpa andra genom predikan, göra alla folk till lärjungar och döpa dem genom nedsänkning i Faderns, Sonens och den helige Andes namn efter omvändelse och tro. Om du inte är döpt så är du kanske inte döpt. Bli döpt och döp. Nåd och frid vare med er alla. Amen.